Hej och välkommen till ännu ett avsnitt av Veganprat med Staffan
och Sara.
Den här gången ska vi prata om de 10 faser som man går igenom när man blir vegan. Vilken fas är du i, tror du?
Jag kommer inte ihåg vad faserna är ens.
Nej, men om från fas 1 till 10. Och 1 är nybliven vegan.
Ja, nyblivnast.
Och 10 är liksom fulländad vegan.
Mm-hmm. Ja, men utan att ens veta vad någon av faserna heter eller någonting. Ja, då tror jag 7.
Fas 7. Vi får se. Och sen blir det ju vardag med veganen också, som vanligt. Och några så blev jag veganhistorier. Det var kul med julspecialen sist, tycker jag.
Det var ett avsnitt som vi verkligen var peppade på att göra.
Men nu är vi tillbaka i vardagen, känns det som.
Ja.
Traditionellt avsnitt. Om någon tycker att vi låter lite annorlunda så beror det på att vi är i ett annat rum. Tror inte att någon hör det?
Jag tror inte att någon hör det.
Jo, men det tror jag. Det ekar ju, alltså det är ett annat ljud. Det ekar lite här inne. Jag är lite orolig liksom för att...
Ja. Någon som är som du kanske hör det.
Ja.
Någon som är som jag hör inte. Men vi är på ett nytt ställe och spelar in.
Ja, i mitt nya vardagsrum. Jag har ju flyttat inte så långt, 300 meter ungefär. Från min förra bostad. Det är så att jag och Katarina, min tjej, vi har bestämt oss för att bo i olika lägenheter ett tag. Och det är för att jag blivit vegan.
Funkade inte längre,
nej,
eller?
Nej, funkade inte längre.
Nej.
nej, det beror inte på det. Vad tycker du om lägenheten då?
Frågar du mig som att det är typ första gången jag har varit här flera gånger. Och hjälpt dig med inredningen.
Ja, jo, det är sant.
Eller Staffan har varit väldigt, väldigt fokuserad på att inreda.
Men jag ångrar nästan lite att jag inte är 17 år och flyttar hemifrån. För då hade jag liksom kunnat ha veganplanscher överallt och liksom ha ett sånt veganrum.
Fast du har ju lite vegangrejer.
Jag har en tavla med rotfrukter i köket.
En tavla med tjejen och musklerna.
Go vegan-tavlan. Lite vegan-vibbar, men...
Jag tycker du kan köpa på ändå.
Ja, fast man är ju ändå vuxen. Jag kan ju inte ha den här... Jag kan ju inte ha ett pojkrum.
Ditt rum kan vara ett pojkrum.
Ja, det kanske är där inne jag ska köra på. Så vegan citat på väggarna. Men du hade ju vegan planer, tatueringen.
Jag vill göra
det.
Jag har ju inga tatueringar, eller jag har en tatuering, men den.
Ja.
Nej, men alltså det var väl lite, jag började inse att jag måste börja tatuera mig, för jag tror att jag är en tatuerad person egentligen. Mm. Men då tänker jag att jag ska ha en sleeve, en vegan sleeve.
Sleeve, det är alltså att det går.
Alltså alla vet vad en sleeve är.
Men inte jag.
Nej, inte du. Men de flesta vet nog vad en sleeve är.
Mm.
Det är hela armen.
Mm.
Tror jag. Jo, men det är hela armen.
Ja.
Och det ska bara vara liksom så här frukter och grönsaker och så. Kikärtor.
Ja, så alltså, ja just det, så din plan är att tatuera in grönsaker på hela kroppen. Alltså.
På hela armen.
Ja.
Kommer nog aldrig komma till skott.
Sverige har fått en helt ny djurrättsorganisation. Svenska abolitionistiska veganer, eller SAV, SAV som jag brukar säga. Applåder. Och de lanserade sin hemsida för några veckor sedan, och så här skriver de i ett pressmeddelande.
Svenska abolitionistiska veganer är en ny ideell svensk djurrättsorganisation som förespråkar veganism och icke-våld som metod för att avskaffa det utnyttjande av djur som finns i vårt samhälle. Om du vill att djur ska sluta dödas, utnyttjas och användas som handelsvaror finns det bara en sak att göra, att bli vegan.
Yes, härligt.
Mm. Ja, vi känner ju Andreas och Amelie måste jag säga.
Mm. Ja.
Nej, jag kan säga Ami.
Tycker jag. Och Andreas och Amelie är alltså de som har startat den här organisationen. Och vi lärde känna dem i somras, för de bor ju faktiskt här i Västerås. Om man tittar ut genom ett fönster så kan man typ se huset som de bor i.
Ja.
Och det ska vi väl kanske säga också att Även om du och jag kanske inte tycker och tänker som dem i alla frågor, så håller vi ju med dem om att det här med djuret och veganism, det är någonting som det borde satsas mer på. Eller hur?
Precis.
Och vi har också tänkt att intervjua Ami och Andreas här i podden, så får de berätta mer om sig själva och sin organisation. Kanske redan i nästa avsnitt. Vi får se.
Hejas av! Nu ska vi ta några så blev jag vegan-historier. Och först ut är Marcus. Och han sprang du på i somras. Nej, du letade upp honom.
Ja, just det. Jag var ute med min inspelningsapparat och letade efter veganer.
Mm, det var väl under Cityfestivalen?
Ja, precis.
Och Marcus hittade du i Djurens Rätts tält. Vi lyssnar.
Ganska lång historia, men det började med att jag växte upp på en bondgård. Mina föräldrar hade nötdjur främst då, för mejeri, men såklart så slaktade det som. Och växte väl upp med den normen fram till att jag, när jag var 15 ungefär, började fundera över, liksom före det hade jag inte ens tänkt och resonerat över varför det alltid var kött till varje måltid och så. Och då började jag fundera på, ska det vara så? Och jag, så här, i och med att jag växte upp där, så har jag verkligen sett djur födas och bli slaktade framför ögonen. Och börja tänka då att det känns inte riktigt bra det här på något sätt till individer de också. Så då blev jag vegetarian, som jag var i ungefär 6-7 år tror jag. Och jag kände väl aldrig, alltså familjen var väl lite oroliga för att de tänkte att kött måste man äta. Men jag känner ingen skillnad alls från att äta kött till vegetarian. Men problemet var att det egentligen så känner jag mig som en hycklare under ganska lång tid också. För jag tyckte att man borde skippa djurprodukter överhuvudtaget. Så till slut så kände jag att nej, det funkar inte. Och slutade äta mejeriprodukter också. Och det är faktiskt första gången som jag känt stor skillnad. Jag känner mig mycket piggare och bara helt mer tillfreds i kroppen, eller vad man ska säga. I kropp och tanke.
Var det någon särskild vändpunkt just när från vegetarian till vegan?
Ja, alltså det växte väl fram för att jag åt egentligen ganska veganskt majoriteten av måltiderna, med en liten fabless för ost. Så jag kanske åt veganskt 5 dagar i veckan och sen tryckte jag en pizza på helgen. Så. Och kände jag bara att alltså, ost är inte ens nyttigt, så varför ska det vara den grej som håller mig kvar? Det växte bara fram under en lång tid. Det kändes inte rätt bara.
Känner du igen det här?
Ringer en klocka.
Ja, alltså, det är ju exakt som det var för oss. Mm. Växte upp på en bondgård, ja, inte bondgård för oss, men på landet med en massa djur.
Djurgård.
Hade den normen. Sen blev vi laktovegetarianer i 6-7 år kanske.
Kände oss lite längre än det.
Ja, kände oss som hycklare. Och så gick jag över till att bli veganer. Mm. Och så lite strulade med osten också i slutet.
Ja, jag strulade ju med den ett tag.
Svårt att släppa den riktigt. Ja.
Ja.
Och så tror man att man är unik.
Mm. Ja, men vi tar en till.
Ja, och den här historien har vi fått från Jonna som har mejlat oss. Och vi bad vår kompis Audrey att läsa in mejlet.
Hej veganpratarna i livet. Jag blev vegan dagen jag kom hem från mitt jobb i Norge i somras. På en buss på väg till norska Skatteverket för att ordna så att jag kunde betala skatt, så lyssnade jag på era 2 första avsnitt av Veganprat. Jag blev så jävla förbannad på er som satt där och dömde mig för valen jag har gjort i mitt liv, och jag tyckte ni var så jäkla dumma och trångsynta. Tills jag insåg att det är ju för fasen jag som har varit dum och trångsynt. Där och då bestämde jag mig. I den lilla fjällbyn som jag huserade i med bara 200 bofasta fanns det inte så himla mycket matväg att välja på. Så jag fick lov att fortsätta att vara lakto-vegetarian tills jag kunde sätta foten i Stockholm igen. Jag kan för mitt liv inte förstå varför jag har väntat så länge med att bli vegan. Och jag kan nu på riktigt, att jag kan tycka så jäkla synd om icke-veganer som går miste om all denna fantastiska mat som dessutom blir bara ännu godare på grund av att inga djur har behövt att lida. Nu tipsar jag om er blogg till alla som frågar mig om varför jag blev vegan eller till de som funderar på att bli det. Tack för att ni öppnade mina ögon. Ni gör verkligen skillnad. Med djurvänliga hälsningar från mig, Jonna.
Ja, alltså vi vart ju så sjukt glada när vi fick det här mejlet.
Mm.
För det är ju ändå det här vi hoppas på.
Ja,
att,
visst.
Att fler ska bli veganer.
Mm.
Jätteroligt.
Ja.
Tack.
Då har vi kommit fram till Vardag med veganen. Programpunkten där vi försöker visa att veganer är precis som alla andra. Del 7.
Vardag med veganen.
Del 7. Veganen tvättar.
Vardag med veganen.
Har du bokat tvätttid?
Har tvättmaskin i lägenheten.
Just det. Jag har inte invigt den nya tvättstugan här än.
Nej, inte undersökt. Det är ju faktiskt en stor grej.
Mm.
Känna känslan i tvättstugan och så.
För ett tag sedan så lyssnade jag på podden Food for Thought med författaren och aktivisten Colleen Patrick Goodrow.
Welcome to Food for Thought. My name is Colleen Patrick Goodrow. I'm an author and educator.
Och avsnittet som jag lyssnar på heter Från konsumtion till medkänsla. Faserna vi går igenom när vi slutar äta djur. Och det här avsnittet handlar då om hur man påverkas känslomässigt av att bli vegan. Och det här tyckte jag var intressant för man får ju ofta höra om olika människors väg fram till veganismen. I till exempel
så blev jag vegan.
Till exempel. Mm. Men vad som händer sen hör man kanske inte lika mycket om.
Nej.
För när man blir vegan så innebär det ju inte bara att man slutar konsumera animaliska produkter. Det händer något på insidan också.
Mm.
Det kan vara ett omtumlande till en början.
Ja, verkligen.
Eller hur?
Mm. Tänkte jag sett mycket på så här veganforum, fejan och sånt där också. Det är många när man precis har blivit vegan att det händer så sjukt mycket.
Mm.
Mycket tankar och så här känslor och hit och dit. Och man känner sig lite så här lätt tappad precis i början.
Ja.
Liksom som någon rycker mattan.
Ja. Colleen Patrick Goodrow. Världens svåraste namn att uttala. Hon liknar i alla fall att bli vegan som att vakna upp ur en sömn. Att man ser världen med nya ögon och att man i ett sånt läge är känslomässigt skör och att det är befriande och jobbigt på samma gång. Sen är hon mycket inne på det här med att, att vi har någon slags naturlig medkänsla för andra djur när vi är barn. Men sen då när vi växer upp så trycker vi bort ganska mycket av den här medkänslan i och med att vi lär oss att se djur som råvaror och mat. Och sen då, när vi blir veganer så kommer det här tillbaka i full kraft och att det är en ganska kraftfull känsla då. Hon säger också att sagan slutar inte när man blir vegan, det är då historien börjar.
Mm.
Hon uttrycker sig ganska poetiskt.
Mm.
Och jag tänker att problemet är just det som hon är inne på. Att vi växer upp i ett specificistiskt samhälle där det ses som en självklarhet att vi har rätt att utnyttja och förtrycka djur. Och sen när man då en dag inser att någonting är fundamentalt fel här och så bestämmer man sig för att sluta och inte delta och gå emot strömmen, så kommer det att hända saker, både med hur man ser på sig själv och hur man uppfattas av andra. Hur var det för dig?
Alltså det som jag mest kommer ihåg i första tiden, alltså första veckorna efter liksom att jag hade bestämt mig för att bli vegan.
Mm.
Att jag var väldigt så här, jag var typ deprimerad. Nej, men alltså typ så här, jag fattade inte vad det är. Jag tyckte bara att världen var helt absurd och sjuk. Och alla var galna som åt kött och hur har jag kunnat vara en del av det här? Mycket, mycket självhat skulle jag säga den första tiden i alla fall. Sen så lägger sig så med tiden. Så vart det lugnare. Men första veckorna var ju brutalast skulle jag säga.
Det känns verkligen som att någonting bara slits av och man ser världen på ett så här helt nytt sätt.
Mm. Vi har fått rätt många mejl och kommentarer om just det här. Det är väl typ de vanligaste mejlen vi får. För det är ju inte så många tror att maten är det största problemet och den största omställningen egentligen när man blir vegan. Utan det är ju, för det är ju liksom de sociala bitarna och självbilden och identiteten som är typ det största kruxet. En av alla som har hört av sig till oss om just det här är signaturen Emma. Hon kommenterade på ett tidigare avsnitt. Kommentaren handlar om hur hon nyligen blivit vegan och så beskriver hon liksom sina känslor kring det. Vi har fått hjälp av Audrey igen som har läst in slutet på kommentaren.
Tyvärr så skäms jag lite för min förändring. Jag känner mig som en sökare som är ute och fiskar efter sin identitet. Jag är sårbar, formbar och det här syns. Och jag tycker det är så pinsamt för att andra tycker att det är konstigt. Att jag är svag. Och det är så jävla viktigt att veta vem man är. Men jag vet inte det.
Vi kanske ska säga också att i den här kommentaren så berättar Emma om att hon blir feminist samtidigt som hon blir vegan. Och det kan jag tänka mig att det gör väl att den här känslan blir lite extra stark då.
Ja, verkligen. Jag tror att många kan känna igen sig i det här, just det här med att man blir osäker på något sätt och tänker mycket på hur andra ska uppfatta en. Och, som man säger, att man ska ses som en sökare typ.
Och så tror man nog att man är ensam om de här känslorna och att man är ett freak.
Ja.
Att ingen annan har känt så här starkt, att man överdriver och sådär.
Mm. Då är det rätt skönt att veta att typ alla har väl befunnit sig där.
Mer eller mindre. Colleen Patrick Goodrow pratar inte bara om själva känslan just när man blir vegan. Hon har även identifierat 10 faser som de flesta går igenom efter att man blivit veganer. Och nu ska vi gå igenom de här faserna. Och vi har lagt upp det här som ett experiment kan man säga, med oss själva som försökspersoner. Så då är tanken nu att vi presenterar faserna en efter en och sen kollar vi hur det var just för oss i den fasen.
Om vi nu befann oss i den fasen överhuvudtaget.
Ja, just det.
Det kan man inte veta.
Nej, man kanske inte känner igen sig i beskrivningen av fasen.
Nej, får vi se.
Och det ska vi se också att Colleen Patrick Goodrow, hon har inte gjort någon vetenskaplig undersökning för att komma fram till de här olika faserna, utan hon utgår mest från egna erfarenheter och samtal med andra veganer och mail som hon har fått. Och en poäng som hon har också med de här faserna, det är att det inte är helt linjärt, utan att det är en process då, att man kan ramla tillbaka till en fas eller kanske hoppa över en fas eller befinna sig i flera faser samtidigt. Så kan man fastna i en fas också och inte komma vidare.
För mig, som inte, jag vet inte någonting om det här.
Nej.
Egentligen nu än. Det låter lite flummigt.
Det är lite flummigt. Förhoppningsvis så kommer det att
klarna
lite vad det lider efterhand.
Mm.
Och då kör vi igång med den första fasen. Och så tänkte jag att vi kan ju presentera faserna varannan gång.
Mm.
Du får läsa innantill.
Okej.
Okay. Och den första fasen börjar alltså samma stund som man blir vegan.
Fas nummer 1.
Informationsinhämtning.
I den här fasen har veganen 1000 frågor om veganism. Veganen ägnar nästan all ledig tid åt att googla, kolla veganhemsidor, titta på föreläsningar på YouTube, läsa böcker om veganism och så vidare. Veganen undrar också om det verkligen kan stämma att djuren behandlas så dåligt. Sen blir en hel del näringslära också. Går det verkligen att överleva som vegan? Veganen kollar upp det här med protein. Det här låter som du, Staffan.
Jag känner igen mig. Det känns som att den här fasen lirar lite med min personlighet.
Ja.
För mig var det verkligen, shit, vad är det här? Hur fan kunde jag missa det här? Så jag kutade ju till biblioteket typ andra dagen, lånade alla böcker de hade om djuret, läste igenom, googlade som en galning, kollade på alla sidor. Jag beställde böcker från nätet.
Började rabbla upp allt som hade protein, mycket protein. Ja, alltså näringsläran kollar ju upp som en tok. Alltså.
Ja, jag var ju, precis. Jag var i princip övertygad om att jag skulle dö. Mm. Eller att någon arm skulle ramla av eller någonting i den stilen. Mm. Ja, men det var ju verkligen så. Jag läste en massa böcker och försökte att förstå och lära mig liksom alla argument och så. Men det var egentligen inte förrän efter några veckor när jag såg en film, när Peaceable Kingdom heter den, som jag tog till mig det här känslomässigt av att bli vegan. Och i den här filmen så är det rätt många starka bilder på djur i djurfabriker och sådär, och djur som plågas, så att det kan nog ha hjälpt till en hel del. Men jag minns särskilt en scen, och det var med en bonde som heter Harold Brown. Och han har jobbat som köttbonde hela livet och fött upp kor och tjurar. Men så plötsligt en dag så händer något. Och han slutar med alltihop, han blir vegan. Och nu hjälper han andra bönder som har djur att ställa om till ett vegetabiliskt jordbruk. Och vändpunkten för honom, det var att han fick en nära relation med en kalv som heter Snickers. Och den här Snickers då bodde på en gård där djur får leva för sin egen skull. Och vi ska spela upp ett klipp där Harold Brown berättar om när han träffar Snickers för andra gången. Och det är ungefär ett år efter att de träffades första gången.
All the cows were up in the barn and Snickers was over in the far corner, and of course it's been about a year since I've seen him. So I walk about halfway to him and I look at him and I say, "Snickers," and I put out my arms, and it was unbelievable. He ran over to me as much as a cow can run. He runs over to me and he puts his head right in my chest. He just thumps me right in the chest with his forehead. And he just stands there leaning against me. And I just wrap my arms around his neck. And it was... I think that he knew just where to hit me. Hit me right in the heart. And I knew right then that that's exactly what I'd shut off ever since I was a kid.
Visst är det fint? Och när jag satt där i soffan och såg den här bonden sitta och gråta och berätta om Snickers och sitt uppvaknande, så blev det ju lite för mycket för mig. Så jag grät som ett barn i typ 5 minuter. Det var som att allting jag hade läst, allt förtryck och allt lidande och alla ord. Det var väl som att jag behövde liksom få ut det här också.
Ja, men precis. För det är en sak att bara läsa teori efter teori och moraliskt rätt och dit och hit. Men det är ju ändå precis det här som det handlar om i grund och botten. Så.
Mm.
Jag känner mig lite tagen här. Jag har inte hört det här klippet förut.
Så, ja. Men hur var det för dig då i den här första fasen med informationsinhämtning?
Själva informationsinhämtningen tog jag väl kanske lite mer chill. Och sen hade jag ju fördel att ha dig som redan har gjort det här.
Ja,
så
när
jag fick, ja, det kommer jag ihåg från första. Jag ringde dig första liksom veckorna, så ringde jag ju typ flera gånger om dagen med lite frågor om det, eller jag hade typ läst någonting och ville prata lite om det. Ja, men den här känslan som du fick, den alltså kom väl lite mer direkt för mig kanske, eller lite...
Ja, det känns som att du gick direkt till fas 2, eller snarare det gick väldigt fort för dig att komma till fas 2.
Nu vet ju inte jag vad fas 2 är.
Fas nummer 2. Skuld.
I den här fasen så ställer sig veganen frågorna: hur kunde jag blunda för det här i alla år? Tänk att jag deltagit i ett så enormt förtryck. Varför blev jag inte vegan tidigare?
Ja, den här fasen känner jag att jag landade väldigt hårt och tungt i väldigt fort. Alltså det är svårt att så återkalla liksom riktigt hur det var. När man, för nu är jag ju inte alls det här längre. Men som jag kommer ihåg så var det sjukt tungt. Alltså det var bara jättejobbigt. Inte så jättelänge heller kanske, men typ, ja men det var väl någon vecka eller två som, nej men det var för mig bara den här skuldfasen. Väldigt, kan känna igen mig i det.
Mm.
Hur kände för dig då, Staffan?
Det blir som en terapisession här, känner jag nästan. Ja. Jo, visst. Så var det ju. Att man kände en del skuld. Men jag tror faktiskt inte så mycket kanske för att jag hade ätit kött när jag växte upp. Det kunde man liksom förstå, att man hade växt upp i ett samhälle där det var normen och så vidare.
Mm.
För min del, det var mycket den här lakto-ovo-vegetarian-perioden.
Men så var det för mig med. Ja. Det var ju köttet där, det har jag liksom... Vi var barn.
Mm.
För att det, jag menar, alltså vi var barn och det är ju så länge sedan och där hade man, men ja, precis, lakto-ovo, att man fortsatt med äggen och mjölken och det där.
Ja, i liksom 8 år.
Ja, för att när man, och sen själva grejen att få upp ögonen för mjölkindustrin.
Ja. Men det kan jag känna, den
sitter i fortfarande. Ja. Skulden för det, den, alltså jag kommer fan, det kommer alltid sitta i.
Ja. Och det märks väl. Det märks väl lite i podden också att det går igång så hårt på det här med lakto-ovo och vegetarianer och lakto-ovo och vegetarianism.
Mm.
Det måste ju vara lite av den här, men det är för att man bottnar i den här.
Ja, det bottnar i skulden som fortfarande finns.
Mm.
Och som man fan lever med. Mm. För att det finns inga... Ja, men man kan förklara och förstå att man åt kött då när vi var yngre. Men att, att komma runt, att man trycker i sig mjölkprodukter, så här, nej. Det är jobbigt.
Nej, jag håller med. Man borde fan ha fattat lite tidigare. Det säger ju Colleen Patrick Goodrow också om alla de här faserna, att det handlar också om att komma ur faserna. Det handlar inte om bara att komma in i dem. Och för att komma ur den här skuldfasen så handlar det om att man måste ju förlåta sig själv lite också. Mm. På något sätt.
Ja.
Liksom inse att man är ju ingen supermänniska här, utan att omständigheter påverkar.
Mm. Jo, men alltså man är lite, jag ska säga, kan väl förlåta oss lite grann.
Mm.
Sen tycker jag fortfarande att man inte kanske ska göra det till 100%.
Fas nummer 3. Att komma ut.
Det här är fasen när det är dags att berätta för andra. Och veganen funderar mycket på hur omgivningen ska reagera och oroar sig för andras känslor. Hur ska de ta det? Veganen funderar också mycket över sin identitet. Vem är jag nu när jag är vegan?
Jag kommer ihåg att jag kallade mig inte ens vegan i början.
Nej.
Det kändes helt märkligt att jag skulle vara det. Så jag var typ så här, jag äter veganskt för tillfället och provar mig lite fram, men jag vill liksom inte kalla mig det igen.
Mm. Ja, men för jag kallar ju dig vegan, men då var det ju direkt bara, jag är inte vegan. Alltså jag, eller så arg kanske inte lät, men att det var så här svårt, man så här, ja men jag vill ha det, ja men Staffan är vegan nu. Så, nej, alltså jag är inte vegan.
Nej, jag vill liksom inte, jag kunde inte omfamna det där helt och fullt, för att det kändes som att man är tvungen att bli en annan människa då. Jag vill inte ha andra kläder och andra värderingar. Ja, men det kändes som att veganer var några andra.
Ja.
Det tog ett tag innan man var liksom bekväm i rollen att kalla sig själv.
Mm.
Vegan liksom. Men alltså egentligen, det handlar väl kanske inte så mycket om veganism egentligen. Det handlar väl mer om att plötsligt bli en person som går emot strömmen.
Mm. Ja, och är man liksom inte van vid det från tidigare, då blir det ju ännu svårare att känna sig bekväm i att liksom helt plötsligt vara en misfit. För det är ju det man blir. Och ja, man får, som vegan så får man ju...
Man får ju 1000 frågor från omgivningen.
Precis.
Och precis i början är ju det jättesvårt, för man har ju inte alla svar heller.
Mm.
Och så kommer det då köttätare och bara, men har du tänkt på det här och det här argumentet och det här och det här och det här?
Man hamnar liksom ofrivilligt i centrum.
Mm.
Och det är inte alla som tycker att det är så jävla kul att vara där.
Och just det här att, om den andra biten, det här att komma ut och berätta för andra och hur andra ska uppfatta det. Det var ju inte särskilt, det var ganska okomplicerat för oss, som tur var. Man har många kompisar som är vegetarianer och några var ju till och med veganer. Och i familjen var det ganska liksom en tillåtande atmosfär på något sätt. Men däremot, om man är i en familj...
Ja, Ja, men jag tänker om man är yngre och fortfarande bor hemma och sådär. Och man ska bli vegan och liksom ska berätta det för föräldrarna och de ska gå med på det. Och det är liksom...
Ja, det är som bäddat för konflikter och dörrar som slår igen. Ja. Smälla i dörrarna.
Fas nummer 4.
Frälsarfasen.
Det här är min absoluta favoritfas. I den här fasen så pratar veganen inte om något annat än veganism. Och försöker omvända alla som orkar lyssna. För veganen har ju varit med om någonting fantastiskt. Och om man bara berättar hur det lägger till för alla andra. Ja, då måste ju de också inse faktum. Och själva bli veganer. Eller? Här har jag varit.
Mm, ja.
Alltså lite är det förstås med sin partner. Det kan väl du också känna igen.
Ja, verkligen.
Mm, att man försöker liksom övertyga och bli vegan, bli vegan. Därför. Men jag kommer även ihåg att jag försöker frälsa andra. Det var på öppna förskolan. Så träffade jag en annan pappa där som bor granne då. Och han visste nog inte vad han sprang in i när han träffade mig första gången. När jag då befann mig i den här frälsarfasen. Så jag tänkte väl att ja, men här är en snubbe som verkar lite intresserad av det jag pratar om. Och så körde jag väl liksom lite veganism med honom så där i 180.
Blev han vegan?
Nej.
Är ni fortfarande kompisar?
Vi är faktiskt fortfarande kompisar.
Vad hade du tur.
Ja. Alltså han har inte glömt det här. Så nu tar han ofta upp vegandiskussionen. Men då är det liksom jag som stoppar.
Ja.
För att jag vet, det är ingen mening, det är ingen idé liksom. Jag kommer bara bli upprörd om vi liksom ska gå in i det här för att vi är så långt ifrån varandra. Hur var det för dig? Vilka försökte du frälsa?
Ja, men det var ju alla som jag kom i kontakt med. Nu var inte det så jättemånga för att jag var mammaledig och då är man ju en liten bubbla och träffar inte så mycket folk. Men det var liksom min dåvarande sambo och familjen och mina kompisar. Alltså de jag träffar liksom... pratar jag om veganism med. Men ja.
Kommer du ihåg hur det var?
Ja, men det var ju typ det enda jag pratade om med folk.
Ja.
Men det var också, jag fick ju frågor om det så att det var ju inte liksom, så det var ju det. Och sen tänkte jag, trodde ju ändå att de kommer bli veganer av det här och att jag pratar med dem nu.
Ja, men det var den där känslan av att det skulle vara så lätt.
Jag bara berättar och så kommer de bara och så blir de veganer.
Mm.
Fas nummer 5.
Sorg och ilska.
Veganen inser hur stort problemet är. Det sjunker in. Veganen känner att problemet är övermäktigt. Kan verkligen jag göra skillnad? Veganen börjar tvivla på människan och tycker att ingen bryr sig. Veganen blir också frustrerad över att alla som veganen har försökt omvända inte gjort någon förändring i sina liv. De har inte blivit veganer.
Fas 5 är någon slags motreaktion då på fas 4.
Mm.
När man inser att nej, det här gick ju inte riktigt.
Ja. Ja, fas 4 är ändå ganska skön.
Mm.
Då har man ju ett himla hopp och...
Och drivet.
Ja, man är positiv och tänker det här fixar vi.
Mm.
Sen blir det ändå ganska jobbigt fall då när man kommer in i fas 5.
Ja. Jag vet inte om jag känner igen det där jättebra i den.
Ja, men jag kan nog känna igen mig lite mer i det då.
Mm.
Att jag dels alltså var jag sur på dem i min närhet som inte bara blev veganer. Men jag kunde också så känna ilska mot typ alla. Mm. Folk jag inte känner på gatan som bara fortfarande åt kött. Typ helt så här, det är så jävla dumt.
Varför?
Ja, men för att det är bara så här, jag har ju blivit vegan på grund av omständigheter. Alltså jag har fått det serverat. Mm. Till mig på ett bra sätt. Det har gjort mig vegan. Många av de som äter kött har ju alldeles reflekterat över det. Alltså, det är bara...
Ja, det är att ha orimligt höga krav på sin omgivning.
Precis.
Nu kopplar jag tillbaka igen till Colleen Patrick och Drew här.
Mm-hmm.
Hon är ju inne på det här att ta sig ur faser. Och att ta sig ur den här då. Det handlar ju förstås om att förstå att människor inte är onda av naturen.
Mm.
Och att det finns något som heter specificism och att det är en stark kraft som gör att som formar människor och, och sådär. Och att man är på olika ställen. Och...
Ja, men jag tror att alltså, om man känner att man är här i den här fasen som, den ska man nog försöka ta sig ur ganska så fort.
Mm.
Eller?
Ja, det tror jag. Det är lätt annars att, det är lätt annars att liksom odla sin...
Det blir bara inget bra.
Nej.
Fas nummer 6.
Gemenskap.
I den här fasen inser veganen värdet av att träffa andra veganer. Veganen vill inte känna sig isolerad och söker kontakt. Kanske på nätet eller i en lokal djurrättsgrupp. Det var en härlig tid, tycker jag.
Ja.
Jo, men det var, jag tänker att det var varit med den här, det fanns en Facebookgrupp som hette Västerås Vegan. Och där kunde man då lära känna andra veganer i Västerås. Och det blev liksom, man började fika med andra och lärde känna andra. Ja, men Andreas och Ami till exempel. Och även andra, ja, veganer här i stan. Och det är så pirrigt att träffa nya människor. Och, hur länge har du varit vegan och vad har jobbat för dig och sådär?
Mm.
Mm? Du är inte lika förtjust i att...
Nej, men det blir så svårt. För det är svårt att inte låta så dissig, men jag har liksom aldrig känt någon så här behov av att... Alltså det kan ju vara också för att vi är så här många i familjen som är veganer, fast jag tror inte det. Så jag har alltid så haft svårt att känna att man ska höra ihop på grund av...
Ja.
Så att det är ju väldigt svårt att prata om. Alltså jag känner inte det där.
Nej, men det,
kommer ihåg när vi skulle till grillkvällen? Jag ville inte dit. Jag ville ju inte dit.
Nej.
Det är kul, det kommer bli bra, ja, det är bra.
Ja, men det var väl samma sak med när du var mammaledig där. Att du vill inte umgås med andra mammor heller.
Jag vill gärna umgås med andra mammor ifall vi har mer gemensamma nämnare än att vara mamma.
Ja.
Och jag vill umgås med andra veganer, men det måste vara mer gemensamma nämnare än bara att man är vegan. För det säger absolut ingenting.
Ah, okay. För mig räcker det i alla fall ganska långt om man är vegan.
Ja. Jag låter så jävla dryg.
Nej, du låter inte dryg. Jag tror lyssnarna kommer förstå precis.
Jag tror att de flesta lyssnare är precis likadana också, tänker jag.
Förmodligen.
Fas nummer 7.
Kommunikation.
Veganen börjar hitta sin egen röst och blir mer bekväm med att prata om veganism med andra, även motståndare och alla som tycker annorlunda. Veganen blir inte längre arg och upprörd varje gång, utan hittar ett sätt att vara stolt över sin veganism samtidigt som veganen inte ger sig på andra. Veganen lär sig hitta effektiva kommunikationsredskap och blir en ambassadör för veganism. Förlåt, alltså nu bara, jag vet inte riktigt vad jag ska säga om det här.
Du kanske är i den här fasen. Nej, men jag tänker att det kanske är här du befinner dig.
Jag trodde att jag var i fas 7.
Ja, det trodde
jag. Jag sa ju det.
Ja. Precis. Känner du att du kan prata på ett lugnt...
Jag känner att jag blir arg och upprörd nu.
Ja.
Om jag känner att jag kan prata om veganism med andra utan att bli arg och upprörd.
Mm. Det klarar inte du.
Nej, men jag kan heller inte prata om feminism utan att samtidigt bli lite arg och upprörd. Jag vet inte om jag ser att bli arg och upprörd lite grann som ett problem.
Nej. Nu måste jag gå in och försvara Colleen här lite grann. Men jag tror att det är nog inte det hon menar. Hon menar nog bara att det kanske lägger sig den här första liksom ilskan och så, och att det kanske sjunker in lite mer, och att man kan prata lite lugnare om veganism, och att man kanske kan gå vidare när man märker att man kommer liksom, när man inte kommer längre, så kan man byta ämne och så där, att man inte är riktigt lika...
Ja, men det kan
fokus.
Jag.
Fokus. Kan det vara så, kanske?
Ja, men det kan jag ju göra.
Mm. Mm. Det är ändå någonting här som...
Ja, det är ändå någonting.
Mm. Är det här med effektiva kommunikationsredskap?
Det kanske är där.
Ja.
Ambassadör.
Jag pratar, ja.
Ja, jo, men det kan vara där. Det känns ju borgerligt.
Vadå att?
Effektiva kommunikationsredskap. Gör det inte det?
Ja, kanske lite. Vi är färdiga med den här fasen.
Ja.
Fas nummer 8.
Ökad förståelse.
I den här fasen så sätter veganen in veganismen i ett större sammanhang, ett större perspektiv, och blir medveten om att olika förtryck hänger ihop Och veganer får också en djupare förståelse för olika aspekter av djurrätt och veganism. Veganer blir också kanske intresserade av mat och hälsa och lägger om kosten för att leva sundare. Alltså jag håller med, jag tycker också att faserna börjar.
Nu börjar det liksom spåra ut
här. De börjar spåra lite här.
Ja. Lägga om kosten för att leva sundare. Är det liksom en fas som...
Ja, men, hon måste väl tänka att om man blir vegan så kanske slutar man med animaliska produkter. Men efterhand så lär man sig mer och mer om vad som är nyttigt. Och att man kanske, inte vet jag, äter mera, mindre och mindre halvfabrikat och sådana saker.
Fast man kan ju vara junk food vegan typ hela livet. Skulle man inte kunna vara det?
Jag tycker också att det blir lite vagt det här.
Men
att sätta in det i ett större sammanhang kan man väl ställa upp. Och det har man väl gjort liksom. Att man börjar liksom se hur olika förtryck hänger ihop. Och...
Absolut, det tyckte jag var jättebra. Sen när började prata om liksom hälsa. Nej men alltså för mig så hänger inte det ihop överhuvudtaget. Hälsa, alltså man kan vara vegan och vara hälsosam eller ohälsosam. Äta kött och vara hälsosam eller...
Fas nummer 9.
Bilda opinion.
Nu börjar veganen få koll på läget när det handlar om djuret och veganism och ställer sig frågan, hur kan jag hjälpa till? Vad kan jag göra? Var passar jag in? Känner du igen dig?
Ja, jag känner att jag befinner mig i den här fasen. Jo, jag tänker så här, att typ 2 veckor efter att jag blev vegan så var det liksom, jaha, vad gör jag nu då? Hur hjälper jag till? Så då gick jag med i djurens rätt. Det var ett naturligt steg på något sätt. Sen börjar man ju läsa på mer och mer om olika organisationer och sånt. Och så liksom så inser man ju att shit, alla djurrättsorganisationer tycker olika. Liksom, de ligger i konflikt med varandra och håller med varandra men inte fullt ut och sådär. Så, är det här ett skämt eller? Ska det vara så? Kan inte alla bara komma överens om att vi ska hjälpa och rädda djuren?
Ja.
Men sen fattar man att det är klart att det är så. Det är bara att kolla på vänsterrörelsen. Eller feministrörelsen. Det är ju splittringar och fraktioner och kaos. Och
spretar åt alla
olika. Radikala läger och liksom mera konservativa och mera liksom mainstream. Vad heter det? Mainstream.
Mm.
Ja, men i alla fall, vad var vi nu?
Djurens rätt.
Ja, djurens rätt och djurrättsrörelsen. Ja, just det. Ja, men jag började där. Började min resa som medlem i djurens rätt. Och sen läste jag väl på mer och kom ganska snabbt in på Gary Francione och mer abolitionistiska idéer. Och då var man inne där liksom. Och han var ju väldigt, väldigt kritisk mot alla de här stora, eller han är ju väldigt kritisk mot alla de här stora djurrättsorganisationerna. Och tycker att de betonar djurskydd väldigt mycket. Och han förespråkar då att det ska vara mer fokus på djurrätt och veganism inom rörelsen.
Mm.
Och det där blev jag väldigt influerad av. Och det är ju fortfarande. Det märks väl kanske.
Mm.
I den här podden. Svårt att missa.
Ja. Ja, men samtidigt så...
Ja, men då är man ju där ett tag. Man säger att allt är ju inte liksom 100 där heller. Man kan ju liksom inte köpa hans idéer och teorier fullt ut. Så då liksom letar man sig lite därifrån. Och så funderar man liksom... Jaha, var ska jag liksom passa in nu då? Vilken organisation? Ska man kanske gå in ändå i de här stora organisationerna och kanske driva en egen linje och försöka förändra lite där? Eller? Och sen har du hela det här med liksom direktaktion också. Och hela den biten. Och liksom befria djur och göra aktioner och så.
Mm.
Det känns ju också... Jaha, är det kanske det man ska syssla med? Här känner jag mig lite som en sökare.
Mm.
Ja, verkligen.
Ja, jag får ju instämma.
Ja.
För vi är så lika liksom. Jo, men det är ju fortfarande... Alltså, ja, men för nu har jag liksom varit vegan i 1,5 år. Men jag känner mig fortfarande inte på det klara med vad gör jag nu? Vad ska jag göra? Vi gör ju den här podden, det är ju någonting.
Ja, verkligen. Det är ju något.
Men samtidigt så... Ja. Hur kan jag göra mer? Det är en fråga som man ställer sig hela tiden. Fan, jag borde göra något istället för att ställa mig frågan.
Fas nummer 10.
Integrering och anpassning.
I den sista fasen så har veganismen blivit en helt naturlig del av veganens personlighet. Veganen är vegan, helt enkelt. Om någon frågar hur länge tror du att du kommer vara vegan, så är det en helt obegriplig fråga. Att sluta vara vegan är otänkbart. Veganen kanske också byter jobb eller gör andra förändringar i livet för att leva mer då i enlighet med sina ideal.
Mm.
Mm. Det här är någon slags slutfas då?
Då skulle jag säga att typ ganska snart så befann jag mig i slutfasen.
Mm. Att tatuera in grönsaker på kroppen, det skulle jag säga hör till fas 10.
Ja.
Då är man ganska säker på sin sak, att man kommer vara vegan.
Ja. Nej, men alltså på riktigt så här, en månad efter att jag hade varit vegan, om någon hade frågat hur länge kommer du vara vegan, så hade jag svarat för resten av livet utan tvekan. Och det hade varit lika sant då som nu. Mm. Alltså.
Men jag blir mer som dig nu, känner jag. Jag vill bara liksom raljera över de här faserna och som slutfaserna. Då ser jag bara någon slags grön superhjälte med ett V på bröstet. Den fulländade, fulländade veganen. Dags att utvärdera. Vad tyckte vi om de här faserna?
Jag tyckte att de första faserna, första delen var jävligt så bra.
Mm.
Man kände igen mig mycket.
Mm.
Och så där. Sen tyckte jag att det var lite skumt på slutet. Från och med fas 7 ungefär.
Ja, just det. Att det liksom...
Och sen förstår jag inte heller riktigt. Du har ju förklarat det en gång. Men kan man vara i två faser samtidigt? Kan man vara... Om man kunde hoppa emellan? Eller...
Ja, jag håller med. Det är väl lite oklart exakt hur hon tänker. Jag kan inte riktigt göra henne rättvisa heller. Den podden jag lyssnade på, det var ju bara, då körde hon liksom bara en sammanfattning fas 1-10. Och nu håller hon ju på att göra ett podcastavsnitt om varje fas.
Mm.
Och gå in liksom på djupet då. Hon ska även skriva en bok om det här.
Mm.
Vi får väl se. Men... Jag håller med, det är lite styltigt med de här faserna. Det är det. Det håller jag med om.
Luddigt.
Ja, lite oklart och sådär. Men jag tycker ändå att ambitionen är bra. Att liksom försöka beskriva någon slags känslomässig erfarenhet som är gemensam för alla veganer.
Mm. Det är nog skönt att ha också, tänker jag, om man som nybliven vegan och är rätt, alltså kan... Mm. Jag vet inte. Som att det blir väldigt chock. I början. Och det är man inte alls beredd på. Och då att veta att det här är någonting normalt som man går igenom.
Och sen tror jag att det är viktigt att prata lite mer om hur man känner kring veganism och så. Det finns ju, säg inte att det är så alltid, men det kan ju finnas en tendens annars inom djurrörelsen att det blir väldigt mycket fokus på aktioner och vad man gör och moralfilosofi och hela den biten. Och att man liksom... Och också att man tänker att vem är jag om och dåligt? Liksom, det är ju djuren som lider och så vidare.
Ja, det här, den här liksom idén om att man ska inte fokusera på en själv. Det är inte en själv, det är synd om det är djuren och vi måste lägga allt det. Men vi är ju människor liksom.
Yeah. Sen tänker jag även att det är viktigt. Det tycker jag också är en bra grej som man får syn på. Att det här att man kan ramla ur veganismen om man inte tar sig igenom... Ja. De här faserna eller olika liksom utvecklingssteg. Och att man där som vegan kan vara med och stötta andra veganer och säga att här är en person som är fast i
fas 4.
Bla 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 eller så. Eller hur man nu tänker. Och att man kan ha förståelse för det och liksom att men tänk så här och gör så och så. Kom vidare liksom, så att människor blir mer och mer trygga i sin veganism. Minst lika viktigt att få människor att fortsätta att vara veganer som att få människor att bli veganer.
Det är sant.
Jag har en bit till här. Alltså, jag tänker att när man pratar om de här sakerna så är det inte så bra reklam för veganismen.
Alltså om...
Att folk kan bli avskräckta.
Men... Ja, vi kanske ska lägga in någon slags varning i början av det här avsnittet. Ja. Tänk om någon bara klickar sig in nu på vår hemsida, lyssnar på senaste avsnittet och bara, vad fan är det för jävla idioter?
Ja.
Alltså allt det här med alla känslor som kommer när man blir vegan. Ja. Är man inte det så är det bara... Man kan ju aldrig förstå det.
Nej.
Så jag tänker att vi ska varna liksom, icke-veganer från att lyssna på det här.
Nästa gång hoppas jag ändå att det blir en intervju så vi slipper prata om oss själva.
Det hoppas jag med.
Och i vanlig ordning kan ni mejla oss på
kontakt@ veganprat.se.
Ni kan gå in på hemsidan och kommentera
veganprat.se.
Sen vill jag gärna slå ett slag för
telefonsvararen.
Precis.
Ring för fan. Ring och säg någonting. Det är inte, det är bara att, man kan säga vad man vill där.
Mm.
Man kan berätta någonting som man har sett, som man har varit med om.
Mm. Berätta hur man blev vegan.
Mm.
Kanske hur det var när man befann sig i fas nummer 4, frälsarfasen.
Mm. Mm.
Ja, det vore jättekul om ni ringde in och så man fick med lite liksom andra röster i podden.
Som vad som helst. Man kan ju bara ringa och typ ropa lite slagord om man vill också.
Gärna det.
Någonting, vi blir glada över allt.
Ja, allting går rätt in i podden bara. Så ring telefonsvaren då på telefonnummer
021 495 0255.
Och om du inte är vegan,
bli vegan.
Hej då.
Hej hej.